السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيق إلا بالله. Vi kommer idag, inshallah ta'ala, att börja att gå igenom tafsir på surat al-Baqara. Och det här, inshallah, hoppas vi är ett välsignat projekt. Vi hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ger oss tawfiq, ikhlas, och att han underlättar för oss i det vi gör. Och tafsir på Koranen är den bästa av kunskap som finns. Det finns ingen bättre kunskap än att studera Allahs bok. Profeten Muhammad a.s. brukade varje khutba säga: "Wa khayrul kalam kalamullah." Det bästa av talet är Allahs tal. Så vad är bättre än att studera Allahs tal, som är det bästa av tal? Och Koranen omfattar all kunskap. Den är källan till all kunskap i islam. Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat Koranen och sunna, och sunnan förklarar Koranen. Men själva källan och grundkunskapen i islam är Koranen. Denna välsignade uppenbarelse, som är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams mirakel, som är bestående fram tills domedagen. Och det är väldigt viktigt att vi muslimer är måna om att läsa Koranen och lära oss Koranen och försöka förstå oss på denna välsignade bok. För när muslimerna håller fast vid Koranen så kommer de att få framgång. Och när muslimerna vänder sig bort från Koranen så kommer det att gå dåligt för dem. Och att studera Koranen, som vi sa, är den bästa av kunskap som finns. Och att samlas för att studera Koranen är också en av de bästa sammankomster som finns. Och vi har flera gånger nämnt denna hadith som nämns i Sahih Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns inte ett folk som samlas i ett av Allahs hus för att recitera Allahs bok och studera Allahs bok, förutom att Allah azza wa jall kommer att sända ner sin rahma. Allah kommer att sända ner sin sakina. Änglarna kommer att omfamna dem med sina vingar, och Allah kommer att nämna dem bland dem som är i hans sällskap. Fyra enorma belöningar för de som samlas i ett av Allahs hus. Och det här är ett av Allahs hus. För att studera Allahs bok, vilket inshallah är det vi ska göra. Och vad får man då för belöning? Allah sänder ner sin rahma. Han omsluter dem med sin rahma. Allah sänder ner sin sakina, frid, över dessa människor. Och änglarna kommer och omfamnar dem med sina vingar. Och störst av allt, Allah nämner dem hos dem som är i hans sällskap. Så vi kommer nu, inshallah, börja gå igenom surat al-Baqara. Och vi får se om vi gör färdigt allting, för det kan bli väldigt långt. Men i alla fall, det finns mycket khair i denna sura. Och den här suran är 286 ayah, vilket gör den till Koranens längsta sura, eller hur? Ungefär 2,5 juz. Det är 286 ayah. Och den här suran sändes ner i Medina. När man läser kunskapen om tafsir så brukar de lärde alltid nämna i början på varje sura att den här suran sändes ner i Medina, eller den här suran sändes ner i Mekka. Eller hur? Och att en sura sändes ner i Medina betyder att den sändes ner efter hijra, efter det att profeten Muhammad a.s. utvandrat från Mekka. För suran, eller verserna, kunde ha sänds ner när han var på resande fot utanför Medina. Men då säger man ändå att den här suran är Medania, att den sändes ner i Medina, alltså under Medina-epoken. Och det som skiljer de här surorna åt mycket är oftast att surorna som sändes ner i Mekka betonar mycket kunskapen om tawhid. För folk hade problem med kyrk och dyrkade statyer. Och vi finner att de surorna som kom ner i Mekka oftast inte talar om mycket bestämmelser och regler. Utan regler och bestämmelser och lagar uppenbarades i Medina, där det islamiska riket etablerade sig. Så i alla fall, surat al-Baqara är en sura som är medenia. Den uppenbarades i Medina. Och det som ulema brukar inleda tafsir med är att nämna dygden av denna specifika sura. Fadl al-sura. Och det kan hända att en sura, det kanske inte har nämnts någon specifik dygd gällande en viss sura. Men Koranen i sin helhet har ju, varenda bokstav har ju en dygd. Eller hur? Varenda sura och aya har en dygd. Men i alla fall, vissa verser är bättre än andra. Och vissa sura är bättre än andra. Hela Koranen är det bästa av tal. Men ändå så finns det vissa verser och sura som är bättre än andra. Och låt oss ställa denna enkla fråga. Vilken är Koranens bästa sura? Al-Fatiha, ahsant. Vilken är Koranens bästa aya? Ayat al-Kursi, precis. Koranens bästa aya. Och surat al-Baqara har nämnts väldigt många dygder om. Det har nämnts väldigt många hadither som bevisar dygden av den här suran. Och vi tänkte läsa några hadither som talar om denna sura. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna ash-shaytan yafirru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqara." I denna hadith så sa profeten alaihi wasallam: "Gör inte era hem till begravningsplatser, utan recitera, eller han sa, för sannoliken så flyr shaitan från det huset där man läser surat al-Baqara." Och denna hadith är sahih, den finns berättad av Imam Muslim. I denna hadith så sa profeten a.s. "Gör inte era hus till begravningsplatser, maqabir." Taib, hur ska vi skilja våra hus från begravningsplatser? Vad sa han att vi ska göra? Läsa Koranen. Men hur ska vi skilja våra hus från begravningsplatsen? Vi ska läsa Koranen. Och ulema nämner att den här hadithen bevisar att det inte är sunna att läsa Koranen på begravningsplatsen. Ja, eller hur? Det är underförstått. Att när profeten Alisam säger: "Gör inte era hus till begravningsplatser, läs surat al-Baqara." Ja, då förstår man att man läser inte Koranen och surat al-Baqara på begravningsplatsen. Och det här är en innovation som tyvärr många gör, att när de går till en begravningsplats så börjar de att läsa Koranen. Och vissa säger: "Vi ska läsa Koranen för de döda." Det här är inte sunna. Det finns ingen hadith som säger att man ska läsa Al-Fatiha eller surat al-Yasin eller någon aya eller sura på begravningsplatsen. Det finns inga belägg för detta. Och det finns inte heller några belägg för att man kan skänka sin belöning till de som har dött. Alltså genom att läsa Koranen. Utan det finns två saker som är själva syftet med att besöka begravningsplatser. Det första är att påminna sig själv om döden, som nämndes i hadithen. Och det andra syftet är att göra dua för de som har dött. Att göra dua för de som har dött. Taib. Så i alla fall i denna hadith så säger profeten Muhammad a.s. att gör inte era hus till begravningsplatser. För sannoliken så flyr shaitan, yafir, från det huset där man läser surat al-Baqara. Inte bara att shaitan går ut, försvinner, han flyr. Denna sura är från det starkaste av vapen mot shaitan. Så shaitan flyr från det huset där man läser surat al-Baqara. Det nämns också i en hadith från Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu. Där så sa han: "Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Iqra'u al-Quran, recitera Koranen. Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyama shafi'an li ashabihi. För Koranen kommer att medla för dess folk på domedagen. Iqra'u al-Zahrawain, läs de två Zahrawain. Al-Baqara wa surat Ala Imran, läs dessa två sura, surat al-Baqara och Ala Imran. För de kommer att komma på domedagen som två moln, eller två saker som skuggar. Aw ka'annahuma firqan, yani flockar med flygande fåglar, min at-tayr sawaf, som kommer att yani argumentera för dess folk. Läs surat al-Baqara, fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala. Läs surat al-Baqara. För det är baraka att lära sig denna sura. Och att lämna denna sura är en förlust. Och trollkarlarna klarar inte av denna sura. Och denna hadith finns också i Muslim. Och denna hadith omfattar då flera stycken meningar. Den första meningen så uppmanar profeten Muhammad a.s. muslimerna generellt att läsa Koranen. Och säger att Koranen kommer att medla för dess folk på domedagen. Yani belöningen av Koranen kommer att medla för dig på domedagen. Läs surat al-Baqara och Ala Imran. Först generellt läs Koranen. Sen specifikt läs al-Baqara och Ala Imran. För de kommer på domedagen att komma som två moln. Eller två saker som ger skugga. Eller två stora flockar av fåglar som också ger skugga. Alltså alltid samma betydelse. De kommer på domedagen och ger skugga. Är vi i behov av skugga på domedagen? Ja. Varför då? För solen kommer nära. Och det finns ingen skugga förutom under Allahs tron. Eller om man får den här skuggan då. Så den här Koranen du har läst kommer med den här belöningen på domedagen. Att du får stå under skuggan av dessa två sura på domedagen. Och så sa profeten al-Islam och de kommer att, yani, tuhajan, de kommer att typ argumentera för dess folk. De kommer göra shafa'a för dig inför Allah på domedagen. Surat al-Baqara och Ala Imran. Och så sa han mer specifikt, läs surat al-Baqara. För det är baraka. Det är välsignelse att ha den här suran. Att kunna surat al-Baqara är en baraka. Och att lämna den, försumma den, är en förlust. Och trollkarlarna klarar inte av denna sura. Yani det sägs att ingen sahir kan läsa surat al-Baqara. Det går inte. Han kan inte läsa surat al-Baqara. Och att surat al-Baqara är ett väldigt starkt vapen mot just magi. Ett skydd mot magi. Och det här är något som är välkänt. Att om man ska göra exorcism. Om man ska driva ut en shaitan från en människa. Eller försöka bryta magi. Så är det bästa man kan läsa. Just al-Fatiha och ayat al-Kursi. Och Amana Rasul. Som är verser från surat al-Baqara. Och också inledningen av Baqara och andra verser. De är väldigt, väldigt starka mot dessa djävular. Ja. Det berättas också från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa "Likulli shay'in sinam. Inna sinam al-Qur'an surat al-Baqara." I denna hadith så sa profeten alaihi wasallam att allting har sin topp. Allting har sin topp. Och Koranens topp är surat al-Baqara. Ja, det är en av de bästa surorna från Koranen. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Och den säger Sheikh Al-Bani att den är Hassan li ghayrihi. Och det nämns också en liknande hadith till den vi nämnde först från Abdullah radiyallahu anhu. Där så sa han: läs surat al-Baqara i era hem. För shaitan kommer inte in i det huset där man läser surat al-Baqara. Shaitan kommer inte in i det huset där man läser surat al-Baqara. Och i vissa hadither, och det här är en bushra. Det kanske är svårt för många att läsa surat al-Baqara. Det kan ta mashallah flera timmar. Det har nämnts i en sahih hadith att den som läser Amana Rasul. De två sista ayah från surat al-Baqara. Tre nätter i rad i sitt hem. Då kommer shaitan inte heller komma in i huset. Så alhamdulillah, har man inte tid eller kan inte läsa surat al-Baqara i sin helhet, så kan man läsa de två sista ayah varenda kväll. På så sätt håller man inshallah shaitan borta från sitt hus. Det nämns också från en sahabi som heter Usaid ibn Hudayr radiyallahu anhu. Att han sa, ja Rasulullah, i natt när jag läste surat al-Baqara så hörde jag ljud fram bakom mig. Och jag trodde min häst hade sprungit iväg. Och då så sa profeten a.s. läs för mig det som du läste. Och när jag började läsa så såg jag som ljus som började lysa upp och blinka i himlen. När jag läste surat al-Baqara så såg jag ljus som började blinka och lysa upp i himlen. Och då så sa profeten a.s. läs. Läs, han sa fortsätt att läs. Och då så sa den här sahabin, ja Rasulallah, jag kunde inte fortsätta läsa. Och då så sa han, det här var änglar som kom för att du läste surat al-Baqarah. Och om du skulle ha fortsatt så skulle du ha sett underliga saker. Och denna hadith finns Ibn Hibban, och Sheikh Albani säger att den är sahih. Och sen nämns det också dygder av att läsa ayat al-Kursi. Och dygder av att läsa Ala Imran tillsammans med surat al-Baqarah. Det finns många, många hadither som tyder på dygden av detta. Och vi går vidare till då tafsir på själva surat. Och surat al-Baqarah inleds med att nämna de tre olika kategorier av folk. Det finns tre sorters människor. Vilka är de? Vilka är de tre sorters människor som finns? Ammar.
Troende,
troende och kafir. Al-mu'minun, al-kafirun och al-munafiqun. Troende, icke-troende och hycklare. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de troende i fyra verser. Han beskriver al-kuffar i två verser. Och han beskriver al-munafiqun i 13 verser. Och vi tänkte idag inshallah gå igenom de troendes beskrivning. Men först av allt så säger Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Tabari, den stora kända mufassir, säger yani bidhikri Allahi wa tasmiyatihi abda wa aqra. Yani med att nämna Allah och hans namn så börjar jag att läsa. Yani man läser al-basmala, eller man säger bismillah när man påbörjar saker och ting. Och här säger ulema i lugha och i fiqh att när man säger bismillah innan någonting så säger man indirekt bismillahi, till exempel jag äter. När du ska äta du säger bismillah. Yani bismillah, i ditt namn Allah äter jag. Yani jag söker baraka genom att nämna ditt namn, ja Allah, över maten. Taib. Vad finns det mera när man ska säga bismillah? När man går ut hemifrån, eller hur? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Yani bismillah, i ditt namn går jag ut. Yani jag söker skydd hos Allah. Jazakallahu khairan. Så här då, bismillahi, i ditt namn läser jag. Jag söker baraka och hjälp i att läsa. Taib. Och bismillahirrahmanirrahim är då en vers från surat al-Baqarah. Och Allah subhanahu wa ta'ala har 114 sura i Koranen. Och alla sura börjar med bismillahirrahmanirrahim förutom surat al-Tawbah. Så 113 sura börja med bismillahirrahmanirrahim. Och ulema har två åsikter. Vissa säger bismillahirrahmanirrahim är en aya av varje sura. Alltså dessa 113 sura. Och andra säger nej, det är en egen aya som skiljer surorna åt. Som skiljer surorna åt. Taib. Men alla är överens om att alla sura i Koranen förutom surat al-Tawbah börjar med bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Och vi tänkte inshallah för att underlätta de här lektionerna läsa från den här välsignade boken Tafsir Sa'di, som kanske är en av de kortaste tafsir som finns, men samtidigt en av de nyttigaste tafsir som finns. Där Sheikh Sa'di rahimahullah samlade vad tafsirböckerna säger och förenklade kunskapen för oss. Han gav oss lubb, slutsatsen av vad ulema har sagt. Så istället för att du sitter och läser hundratals sidor så läser du mindre, men du får ut samma sak nästan i slutändan. Och självklart, har man kunskap och har man tid, läs de större böckerna. Det är mashallah, som vi sa, den bästa kunskapen. Men alhamdulillah, ulema har också förenklat kunskapen för oss. Så vi tänkte inshallah läsa från den här boken. Och även ta lite fawaid från Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Sheikh Uthaymeen och andra böcker av Tafsir. Så bismillahirrahmanirrahim, han säger här ej abda bi kulli ismillahi ta'ala. Jag börjar med Allah, Allahs namn. Ja, bismillah, i Allahs namn. Ja, Allah, Allahs namn. Och sen kommer mer specifikt arrahmanirrahim. Men ja, jag börjar med Allah, Allahs namn att läsa Koranen. Namnet Allah, han säger det är från ordet ma'lu, som betyder el-ma'bud, den som dyrkas, den som ensam förtjänas att särskiljas med dyrkan. Yani Allah kommer från el-ilah, som betyder den som dyrkas. Ar-Rahman ar-Rahim. Och Ar-Rahman ar-Rahim kommer från ordet rahma. Och rahma betyder barmhärtighet och nåd. Taib. Och Allah är den mest barmhärtige och den mest nådige. Man har översatt här till i Allahs namn, den nådrike, den benådande. Och vissa översätter till den barmhärtige. Men det är synonymer. Och de ser här att Rahman på arabiska kommer från någonting som en person som gör någonting, eller ja, inte en person, men när man använder den här fa'lan, den här grundordet i arabiska, så betyder det på att någon gör någonting väldigt mycket. Ghadban, atshan och så vidare. Yani, en person har den här egenskapen och gör den väldigt mycket. Så Allah subhanahu wa ta'ala är otroligt barmhärtig. Han har otroligt mycket rahma. Och det nämndes en hadith i Sahih Muslim, bima'na al-hadith, att profeten a.s. berättade att när Allah subhanahu wa ta'ala skapade denna skapelse, så gav han skapelsen en del av hans rahma. Och han sparade 99 delar till de troende i nästa liv. Men han gav oss en del av sin rahma. Och sparade 99 till de troende i nästa liv. Och det är med denna rahma som folk är barmhärtiga och överseende och förlåtande mot varandra. Till och med så sa profeten, när hästen yani lyfter sin fot för att inte trampa på sitt föl, så är det med den här rahman från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vilken otrolig rahma har Allah sparat för de troende i nästa liv. Subhanallah. Så pass att profeten Muhammad a.s. han sa, om de troende visste och kände till Allahs rahma, så skulle de förlita sig på den. Så det är väldigt, Allah azza wa jall har en otroligt stor rahma. Och vi ber honom om hans rahma. Och sen så säger Allah ar-Rahim. Och det på arabiska kommer från fa'il. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ha rahma över de troende på domedagen. De nämner här att Allah subhanahu wa ta'ala, han är rahman mot alla. Allah, han är rahman mot alla. Till och med kuffar i det här livet. Han ger dem hälsa, mat, tak över huvudet. Men på domedagen och i nästa liv så är det bara de troende som får hans rahma. Wa kana bil mu'minina rahima. Så skillnaden är då att rahman är mer generellt och rahim är för de troende i nästa liv. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim. Alif lam mim. Och det här är det som kallas för al-huruf al-muqatta'a. De icke, vad heter, säger man, sammanhängande bokstäverna. Eller huruf al-muqatta'a. Och så har vi huruf al-muttasila. På arabiska kan man ha bokstäver som är skilda från varandra eller bokstäver som sitter ihop. Till exempel här alif lam mim. De är frånskilda. Om du sätter ihop dem, vad blir det för någonting? Alam. Ja? Alam nashrah laka sadra. Det skrivs ungefär likadant. Det skrivs likadant. Men här har vi muqatta'a. De läses var och en för sig. Så Allah säger här alif lam mim. Vad betyder alif lam mim? Det är en fråga som kanske många har undrat över. Vad betyder dessa bokstäver som Allah inleder många av Koranens sura med? Allah subhanahu wa ta'ala inleder 29 stycken sura med dessa bokstäver. 29 sura inleds med dessa bokstäver. Majoriteten, eller många av de lärda, säger Allahu a'lam. Vi vet inte vad de betyder. Och vi ska inte spekulera i vad de betyder. Taib. Och det här berättas från Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali och många av salaf, att de sa Allahu a'lam. Vi vet inte vad de betyder. Vissa lärda säger att det är namn på sura. Vissa säger att det är inledning på sura. Men Allahu a'lam är en åsikt som många lärda nämner, som Ibn Taymiyyah och andra mufassirun. De säger Allah alam, dessa bokstäver är som en utmaning till kuffar. Då Koranen består eller är arabiska. Och arabiska språket kommer från eller byggs upp på de arabiska bokstäverna, 29 bokstäver. Och folket i Mekka var väldigt vältaliga. Och de påstod att Koranen inte var sann. De påstod att den var en lögn, en påhittad bok. Då är det som en utmaning. Yani alif lam mim. Dessa bokstäver som ni talar, alif lam mim nun qaf sad sin och så vidare. Ni talar dessa bokstäver. Koranen består inte och inte uppbyggd av någonting annat än det som ni kan. Så om ni påstår att den är påhittad, hitta då på en likadan. Och Allah har nämnt den här utmaningen i Koranen. Om ni säger att Koranen är påhittad, hitta på en likadan. Ah, ni kan inte. Hitta på 10 sura, de kan inte. Hitta på en sura, de kan inte. Så det här är då en åsikt som nämns att de här bokstäverna nämns för att då nämna att den här Koranen som ni förnekar är uppbyggd av dessa bokstäver. Och därför säger ulema att i de här 29 sura som börjar med dessa bokstäver, och vissa börjar med en bokstav, vissa två, vissa tre, vissa fyra, vissa fem. Ta i max 5. Dessa sura som börjar med dessa bokstäver, i varenda sura, i verserna efter, så finner ni ett försvar på Koranen. Alif lam mim zalikal kitab. Allah nämner Koranen direkt efter bokstäverna. I alla de här 29 sura, förutom 4 stycken. Och i de här 4 så försvarar Allah Koranen i själva suran. Inte i början på suran, men i själva suran. Så det är också ett starkt argument på att det här är den korrekta betydelsen och varför Allah subhanahu wa ta'ala nämner dessa bokstäver i början på varje sura. Taib. Och så nämner också många lärda att de har ingen yani, speciell betydelse. Alltså vissa ahlul bidda försöker säga att de här bokstäverna betyder hemliga saker. De är hemliga koder och så vidare som bara en viss sheikh känner till. Det här stämmer inte heller. För ulema säger att det arabiska språket är välkänt. Och Allah sänder ner det arabiska Koranen på ett tydligt språk. Alla ska kunna förstå sig på Koranen. Det finns inga ord i Koranen som ingen kan förstå sig på. Och alif lam mim är inte ett ord på arabiska språket. Så Allah har inte satt ner någonting som folk inte kan förstå sig på. Utan det här är som vi sa, bokstäver. Som då tyder på att Koranen är uppbyggd på dessa bokstäver. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Denna bok råder inget tvivel om. Den är en vägledning för de gudfruktiga. Denna bok råder det inget tvivel om. Den är en vägledning för al-muttaqin, de gudsfruktiga. Allah säger här ذَلِكَ الْكِتَابُ اَيْ هَذَا الْكِتَابُ. På arabiska man kan säga هَذَا och ذَلِكَ, eller hur? هَذَا används för något som är nära och ذَلِكَ för något som är längre bort. Och då säger ulema som till exempel Sheikh Uthaymin, varför säger Allah ذَلِكَ الْكِتَابُ som att den är längre bort och inte هَذَا الْكِتَابُ? Jo, för att bevisa att den är upphöjd. Den här boken är över alla andra böcker. Den har en hög status. Den är över alla andra böcker. Ni ذَلِكَ är ni تَفْخِيم. Man höjer upp den här boken. Ja, det är som att man säger, de säger på arabiska, yani ayy bayt, yani ذَلِكَ الْبَيْت. Det här är هذا هو البيت, yani det här är ett riktigt hus. Man säger på svenska också, det här är ett hus, det här är en mobil till exempel. Det är kvalitet. Man säger ذَلِكَ الْكِتَابَ eller هَذَا الْكِتَابَ, yani den här boken är någonting stort och någonting mäktigt. Och så säger Sheikh Sa'di, ay هذا الكتاب العظيم, denna mäktiga bok, الذي هو الكتاب على الحقيقة, som är en riktig bok, المشتمل على ما لم يتشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين. Denna bok som då innehåller det som ingen annan bok innehåller. Koranen innehåller det som ingen annan bok innehåller. Vare sig de tidigare böcker eller de senare böcker. Den innehåller en sanning som inte har uppenbarats eller finns i någon annan bok. فَلَا رَيْبَ فِيهِ وَلَا شَكْ بِوَجْهْ مِنَ الْوُجُوهِ. Så det råder inget tvivel om att den här boken är från Allah subhanahu wa ta'ala. Inget tvivel gällande denna bok. Och så säger Sa'di, وَنَفْيُ الرَّيْبْ عَنْهُ يَسْتَلْزِمْ ضِدُّهُ إِذْ ضِدْ الرَّيْبْ وَشَكْ الْيَقِينَ. När Allah negerar att det ska finnas tvivel i den här boken, Allah negerar, så bekräftas per automatik motsatsen. Alla negerar, det finns inget tvivel i den här boken. Då förstår man motsatsen, att det är en 100% övertygelse i den här boken. Man ska inte tvivla, utan man ska vara helt säker och övertygad på att det här är Allahs uppenbarelse. I denna bok, som då han säger omfattar kunskap som ger övertygelse och tar bort tvivel från människan. Som Allah också har sagt, att den är shifa lima fi sudur. Denna bok är ett botemedel och medicin för det som finns i bröstet. Koranen är medicin för de troende. Den ger människan yaqin, iman, och tar bort de tvivel och sjukdomar som kan finnas i hjärtat. Så den som vill ha stark iman och yaqin, vad ska han göra för någonting? Läsa Koranen och reflektera över Koranen. Och förstå sig på Koranen. Då kommer man inshallah att få stark övertygelse. Så Allah säger att det råder inget tvivel om denna bok. Och så säger Allah, hudan lil muttaqin, att den är vägledning för de gudsfruktiga. Yani denna bok vägleder. Den vägleder till den bästa vägen. Och Allah säger här att den är vägledning. Och så säger sheikhen, Allah nämner inte att den är vägledning till någonting speciellt. Allah säger inte att den här boken är vägledning till god karaktär eller till den här gärningen, utan bara generellt en vägledning. Eller den är vägledning till allting gott. Då Allah nämner det i obestämd form, så omfattas allting gott som kan falla in under detta. Så Koranen är vägledning till allting gott. Och han säger här att den är då vägledning till allting som ger människan nytta i detta liv och i nästa liv. Allting gott i detta liv och i nästa liv. Den vägleder människan till al-masail al-usuliyya wal-furu'iyya. Yani till de grundläggande aspekterna av sakerna och de förgreningar som kommer därifrån. Och den klargör vad som är rätt och vad som är falskt. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt på andra verser i Koranen, hudan linnas. Allah säger i denna aya att Koranen är vägledning för al-muttaqin. Och det är muslimerna, eller hur? Och Allah säger i en annan vers att Koranen är vägledning för människorna. Vad är skillnaden? Yani, Koranen vägleder generellt hela mänskligheten. Människor och jinnen. Den som vill bli vägledd, ahlan wa sahlan. Läs Koranen, följ Koranen. Eller hur? Men på det sättet är Koranen det som kallas för hidayat al-irshad. Yani, Koranen vägleder dig till rätt väg. Så här är den rätta vägen. Men det är inte alla människor som accepterar denna vägledning, eller hur? Vissa väljer att inte acceptera. Till skillnad från al-muttaqin och al-mu'minin, de har accepterat vägledningen. Allah azza wa jalla har väglett deras hjärtan. Och då har de fått hidayat al-tawfiq. Allah vägleder dem, yani vägleder deras hjärtan. Han gav dem den här gåvan att vägleda dem. Så Koranen är generellt, ja, den visar den rätta vägen. Men det är inte alla som har godtagit denna vägledning. Men när människan läser Koranen, tror på Koranen och sen accepterar dess budskap, det är då man tar nytta av Koranen. Men kuffar som inte tror på Koranen och inte följer den tar ingen som helst nytta av denna bok. Vem är al-muttaqin? Vilka är al-muttaqin? Allah säger att Koranen är vägledning för al-muttaqin. De gudsfruktiga. Vad är egentligen ordet taqwa för någonting på arabiska? Är någon som vet? Jag har nämnt det flera gånger. Ja, men i det arabiska språket, när man använder ordet taqwa, yattaqi, hur används det? Skydda sig från någonting. Ja. Till exempel man säger yattaqi min al-bard. Man skyddar sig från kyla genom att ha en vinterjacka och mössa, eller hur? Yattaqi min al-harr. mina käms. Han skyddar sig från solen med ett paraply till exempel. Så det här är, det kommer från ordet wikaya, att skydda sig. Mm. Den islamiska definitionen av taqwa är att skydda sig från Allahs straff och Allahs vrede. Att försöka skydda sig från Allahs straff och Allahs vrede genom att lyda honom. Och hålla sig borta från det han har förbjudit. Göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det han har förbjudit. Och på så sätt skydda sig själv från Allahs straff. Taib, det här är taqwa. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver här al-muttaqin i de här verserna. Vilka är de gudsfruktiga som han nämner i slutet kommer att få framgång? Vad är deras egenskaper som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna sura? Allah säger alladhina yu'minuna bil-ghaib. Den första egenskapen de har är att de tror på det fördolda. Men den viktigaste egenskapen är att tro på det fördolda. Och då säger Sa'di, yani haqiqat al-iman, sann iman är att tro på allt som sändebudet har kommit med. Och att sen implementera detta med sina handlingar. Och iman är inte att tro på det som man kan se. Man säger inte jag är mu'min, jag tror på de här pelarna i moskén eller någonting. Nej, iman går ut på att tro på det fördolda. Allah, hans änglar, hans sändebud och så vidare. Vissa saker har folk sett och vissa saker har de inte sett. Men generellt så handlar det om att tro på det fördolda. Tasdiq, att bekräfta det fördolda. Ja. Och det är det som han säger som skiljer de troende från de icke-troende. De icke-troende förnekar det fördolda. Medan som troende bekräftar det fördolda. Ja. Och här är viktigt, de lärda nämner, att då tro på allt som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen. Och tro på allting som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har kommit med. Även om man inte skulle förstå sig på det. Genom tro på det fördolda, det finns saker som är över vårt intellekt. Som vi har svårt att förstå oss på. Då måste vi också acceptera. Och vi ska inte tvivla och tveka eller förvränga dessa saker. För det finns vissa ahlul bidah, vissa folk som har fallit in i innovationer och kanske till och med hädat genom att förneka vissa saker. Och säga till exempel det är inte logiskt att det finns änglar. Alltså vissa tillskriver sig islam och säger det är inte logiskt att det finns änglar. Utan änglar betyder goda krafter. Eller god vilja. Och djävular betyder dåliga tankar till exempel. Eller det betyder bakterier. Ja, det finns såna här folk som har avvikit med såna här konstiga förklaringar. För att försöka förklara det fördolda på ett sätt som ska passa dem. Nej, den troende underkastar sig och accepterar. Alla säger att det är så, kallas det så. Alla säger att det finns änglar, det finns änglar. Alla säger att det finns jinne, det finns jinne. Alla säger att det finns ett paradis, det finns ett paradis. Kallas. Vi accepterar. Även om det är över vår förståelse. Det här är tron på det fördolda. Och så säger författaren att vad som faller in under tron på det fördolda är att tro på allting som Allah subhanahu wa ta'ala har berättat om från det fördolda. Det som har varit och det som kommer att ske på domedagen. Det som har varit, han nämner ulama i begynnelsen, skapelsen, profeterna som levde innan, som Allah som han talade utplånade och vad som hände innan. Det som berättas i Koranen. Vi var inte där, men Allah har berättat det. Khalas, då är det sant. Det är ghaib. Och samma sak framtiden. Vad kommer att hända innan domedagen? Vad kommer att hända på domedagen? Det här faller in under det fördolda. Att tro på al-ghaib. Vad som också faller in under al-ghaib är att tro på Allahs egenskaper. Och det som profeten Al-Aleyhisselam har berättat om gällande detta också. Gällande tron på det fördolda, det gångna, det kommande. Och tron på Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper. Den troende tvivlar inte på det fördolda utan accepterar allting. Det som vi inte ser, änglarna, jinnerna, paradiset, helvetet, vad som kommer hända på domedagen. Det här är sann iman, att tro på det fördolda. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Den första egenskapen är att de tror på det fördolda. Den andra egenskapen är att de förrättar bönen. Yuqimuna salat. Och här säger Sa'di, Allah subhanahu wa ta'ala säger inte yu'adduna salat eller yaf'aluna salat. Ja, och yatuna bis salat. Yani de inte bara, det är skillnad på att, yani, vad kan man säga här, iqamatu salat är att utföra bönen så som Allah har beordrat. Med att utföra dess pelare, dess obligatoriska moment, dess sunna moment och hålla sig borta från det som nollställer bönen och att be med khushu, med inlevelse. För han säger här, shejken, att i slutändan så får du bara ut det du förstår av bönen. Som de har sagt, فَلَا ثَوَابُ لِلْعَبْدْ مِنَ الصَّلَىٰ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا. Den enda belöning du får från bönen är den bönen du har yani förstått och bett med inlevelse. Så bönen är inte bara moment man gör med kroppen. Det här säger ulema som Sheikh Uthaymin, det här är lätt. Upp och ner och kås och jod. Alla kan göra det. Men vem kan be med khushu och inlevelse? Och reflektera över det han läser. Och tänka på att han står inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är den riktiga bönen. Iqamatu salat. Och det här är också som Sheikhen nämner. Den bönen som påverkar människan positivt. Inna salaten ha'anil fasha'i wal munkar. Bönen hindrar människan sannoliken från skamlösa gärningar och synder. Så när personen som ber korrekt och ber med inlevelse och så som bönen ska utföras, det är han som gynnas av sin bön. Han lämnar bönen med belöning. Och salat kommer också hjälpa honom att hålla sig borta från dåliga och skamlösa gärningar. Och så finns det folk som ber men inte får sin salat accepterad. Det här är inte iqamat och salat. Som mannen som kom in i moskén och bad slarvigt. Han bad jättesnabbt. Han var inte lugn i ruku och sujud. Han väntade inte. Kroppsdelarna föll inte på plats. Vad sa profeten till honom, alaihissalatu wassalam? Han sa, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Gå tillbaka och be om, du har inte bett. Den här bönen räknas inte. Den är nollställd. Och mannen bad fel igen och fel igen. Tills mannen sa, ja Rasulullah, jag kan inte be bättre. Lär mig. Han visste inte hur man skulle be. Men så lärde profeten honom alaihissalam att du ska stå lugnt, läsa fatiha, göra ruku tills kroppen blir lugn. Alla delar faller på plats. Och sen gå upp tills ryggen är rak. Och sen gå ner i sujud tills du finner lugn i sujud. Och inte stressa i bönen. Så wa yuqimuna salat betyder att de utför och förrättar bönen på det bästa sätt. På det sättet som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat. Och ulema nämner också här att de ber på tid. Genom man ber efter tiden har gått ut, då har man inte förrättat bönen som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat. وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Den tredje egenskapen är att de ger åt andra av det som vi har förunnat dem. De ger till andra av det som vi har förunnat dem. De skänker och delar med sig till andra av det som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dem. Och här säger sheikhen, vad menas med att de skänker till andra? Han säger vad som faller in under detta är den nefaqat som är obligatorisk. Yani de utgifter vi är skyldiga i islam att betala. Som till exempel zakat. Att försörja sin fru och sina släktingar och de sitt tjänstefolk och liknande. Så att spendera betyder då att ge det man är skyldig att ge. Och han säger också rekommenderad sadaqa, al-mustahabba, i alla dess aspekter. Och Allah nämner inte här vem man ska ge till och hur man ska ge, för det finns så många olika sätt och folk att ge till. Och att skänka i sig själv är att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Så här nämner ulema att vi är skyldiga att ge. De troende ger av det som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dem. Och vi har då obligatoriska utgifter som zakat, om man har pengar, och en nefaqat al-wajiba, de personer man är skyldiga att försörja. Till exempel mannen är skyldig att försörja sin fru. Wajib. Han måste betala hyra, köpa kläder, köpa mat. Wajib. Hon behöver inte betala någonting alls. Och han får inte ta hennes pengar. Utan mannen är försörjningsskyldig. Föräldrarna är skyldiga att försörja sina barn. Om dina föräldrar är fattiga är du skyldig att försörja dem också om du har möjligheten. Och samma sak dina nära släktingar. Om de inte har någonting och du kan hjälpa dem så måste du hjälpa dem. Det här nafaka är wajib. Och profeten Muhammad alaihissalam han sa: "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul." Yani det är tillräcklig synd för en människa att han försummar dem han är skyldig att ta hand om. Det här är någonting väldigt dåligt och klandervärt i islam, att man inte försörjer de som är yani under ens ansvar. Och det är tråkigt att höra vissa bröder som tyvärr inte vill betala och är snåla mot sina fruar, eller kanske till och med kräver att ta hans frus pengar och så vidare. Och det här är självklart då oislamiskt. Utan mannen är den som är försörjningsskyldig. Här nämner också Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa mimma razaqnahum." De skänker från det som vi har gett dem. Från. Mimma, från. Yani inte allt. Utan bara en liten del. Yani en sån liten del att den inte skadar din rikedom. Men samtidigt gynnar de fattiga. Allah subhanahu wa ta'ala har inte gjort religionen svårt. Och säger att de troende är de som skänker alla sina pengar. Eller hälften av sina pengar. Eller en tredjedel av sina pengar. Alhamdulillah. Det som du är skyldig att ge i sadaqa är lite. Eller zakat. 2,5%. Du får behålla 97,5%. Eller hur? Så de troende ger av det som vi har gett dem. Och det är också subhanallah viktigt när man kommer till tafsir, att ofta så hör vi de här verserna nämnas. Vi tänker bara att man skänker pengar. Men de här orden betyder så mycket. Eller hur? De här orden som vi går igenom. Yani, varför säger Allah dhalika och inte hadal kitab? Varför säger Allah här mimma razaqanahum? Yani, mimma. De här orden betyder så mycket. Yani, från det vi har gett dem. Ja, de skänker från. Alltså inte allt. Så de här orden är väldigt viktiga och därför är det så viktigt att studera den här kunskapen om tafsir. En annan fayda då Allah subhanahu wa ta'ala säger wa mimma razaqnahum, från det som vi har gett dem. Yani dessa pengar som vi har är inte någonting som vi själva har fått eller själva har skaffat, utan de pengar vi har är från Allah. Vem har gett oss våra pengar? Allah. De är inte från dig eller någon annan. De är från Allah i slutändan. Allahu razzaq. Allah är den som har gett dig allt du har. Så varför ska man vara snål för? Du äger inte dessa pengar helt och hållet. De är som någonting Allah har lånat till dig. Du får ta hand om dessa och förvalta de pengarna. Ska du vara snål med dessa pengar som Allah har gett dig? Eller ska du dela med dig av de pengar som Allah har gett dig? Till det som Allah tycker. Eller till det som Allah azza wa jalla tycker om att man ska spendera på. Och därför säger sheikhen att i tacksamhet till Allah, att han har gett dig dessa pengar, dela med dig till andra. Tacksamhet är att använda dessa pengar och denna egendom på bästa sätt. På det sättet som gör Allah nöjd. Och inte använda pengarna på ett sätt som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Sheikh Uthaymin och även Ibn Taymiyyah innan honom nämner här att den här versen bevisar också att man inte kan ge sadaqa från harampengar. Man kan inte ge sadaqa från harampengar. En person som säljer alkohol eller gris eller narkotika eller någonting kan inte ge sadaqa och zakat. Denna sadaqa accepteras inte. Varför? För de äger inte sina pengar. I harampengar har man ingen rätt att tjäna. Har man stulit dem eller har man tjänat dem på ett förbjudet sätt, så har man inte rätt att äga dem överhuvudtaget. De är inte ens dina. Utan du ska bara lämna tillbaka dem. Och om du måste göra det av med pengarna, så befria dig från dessa pengar. Men det kallas inte för sadaqa. Du bara skänker dem för att befria dig från dessa smutsiga pengar. Och så säger sheikhen att Allah subhanahu wa ta'ala ofta nämner salat och zakat tillsammans i Koranen. Har ni tänkt på det? Allah nämner ofta salat och zakat tillsammans. För han säger här: "لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود." För صلاة innebär uppriktighet i dyrkan till skaparen. "والزكاة والنفقة المتضمنة للإحسان على عبيده أو على عبيده. والزكاة وكت خينكا بينار innebär att göra gott mot Allahs tjänare. Så grunden till lycka hos en människa är att dyrka sin skapare och att sträva i att göra gott mot andra människor. Precis som motsatsen är, yani grunden till olycka, är att inte uppfylla dessa två. Subhanallah, väldigt vackra ord. Yani vad är grunden till lycka? Att uppriktigt dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och göra goda gärningar mot folk, till folk. Din relation till Allah är som den ska. Du dyrkar endast honom på det sätt han vill, med uppriktighet. Och du gör gott mot dina medmänniskor. Det här är nyckeln till lycka. Vad är nyckeln till yani, sorger och besvär och problem? Att inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att vara dålig mot människor. Och man finner att de som har bra relation till Allah och bra relation till folk och är god mot folk är oftast en människa som är bra. Han är glad, han har inte problem och så vidare. Medan folk som är långt borta från Allah och dåliga med folk och är snåla och så vidare är folk som oftast inte mår bra och är lyckliga. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Och de tror på det som har sänds ner till dig. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Och det som sändes ner innan. Yani de tror på det som sändes ner till dig Muhammad a.s. och det som sändes ner till dem före dig. Så vad gör de för någonting? De tror på det som sändes ner till Muhammad a.s. Och vad är det som sändes ner till Muhammad? Koranen. Och sunna. Koranen och sunna. Aslahakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade två saker till profeten Muhammad a.s. Som sheikhen säger, al-Quran wa sunna. Lian Allah azza wa jalla yaqul wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma. Allah uppenbarade för dig boken och visheten. Allah uppenbarade två saker. Koranen och sunna. Och sunnan förklarar Koranen. Wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah säger, vi uppenbarade för dig ett dhikr för att tydliggöra det som vi har uppenbarat för dig. När den ena uppenbarelsen förklarar den andra. I sunnan förklarar Koranen. Och det har vi nämnt tidigare att Koranen är väldigt generell ibland. Förrätta bönen. Hur många böner ska vi förrätta? Hur ska de förrättas? Hur många rakar ska vi göra? Vad ska vi läsa i bönen? Och så vidare. Det här står inte i Koranen. Det här står i sunnan. Så Allah uppenbarade Koranen och sunnan. Och det här nämns i mer än 30 verser i Koranen att vi ska lyda Allah och profeten a.s. Och att lyda profeten är att följa hans sunna, hans vägledning. Och därför så sa också profeten Muhammad a.s. Ala wa inni utitu al-Quran wa mithluhu ma'a. Sannoliken så fick jag Koranen och någonting som liknar Koranen. Tillsammans med Koranen, yani sunna. Så Allah uppenbarade både Koranen och sunna. Så de troende tror då på allt som Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat. Och vi skiljer inte på denna uppenbarelse. Som vissa ahlu kitab, de säger vi tror på en del av boken och förnekar en del av boken. La, de troende accepterar allting. Allting som Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat. Och vi förvränger inte heller det som Allah har uppenbarat. Vissa säger vi tror på Koranen och sunna, men de förvränger sen Koranen och sunna. Och säger det här ordet betyder si och den här hadithen det betyder så och så vidare. Baserat på sin hawa, sin lust och sina begär. Det de tycker, de vill ha sin egen islam. Så de tolkar sin islam på sitt sätt. Då har man också inte, de har också förnekat en viss del av uppenbarelsen. Då har man inte accepterat den som den kom. Utan den ska yani, accepteras och förstås så som Allah vill att den ska förstås. Och vi tror också på det som sändes ner före. Yani vi tror på alla tidigare uppenbarelser. Och det här faller in under tron på Al-Kutub. Tron på Allahs böcker. Som är en av imans sex pelare. Vi tror att Allah Azza wa Jalla sänder ner många uppenbarelser. Och de vi känner till är التورات والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. Det här är de fem vi känner till. Och vi tror på generellt allt som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat. Och vi skiljer inte på Allahs profeter och Allahs en uppenbarelse. Så vi tror inte på dem utan vi tror på dem. Nej, vi tror på alla Allahs profeter och alla Allahs uppenbarelse. Men den sista uppenbarelsen är den vi är skyldiga att följa. Och resten av uppenbarelsen har upphävts. Och de finns inte heller kvar i sitt originalskick utan de har förvanskats. Men generellt tror vi att Allah sänder ner en bok till Musa, till Isa, till Dawud och så vidare. Vi tror på dessa böcker. Och så säger Allah, وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Och de är trovissa om livet efter detta. Yani, de tror med yaqin, med övertygelse på livet efter detta. Och livet efter detta är allt som sker efter döden, säger Sheikh Sa'di. Livet efter detta är allt som sker efter döden. Och Allah nämner generellt att vi ska tro på det fördolda, vilket redan omfattar tron på nästa liv. Men han nämner det här igen, och särskilt tron på nästa liv, för att det är en av imans sex pelare. Och det är otroligt viktigt att tro på nästa liv, som han säger här. لأنه أعظم باعث على رغبة ورحبة والعمل. Varför är det så viktigt att tro på nästa liv? För att tron på nästa liv är den största drivkraften i att göra goda gärningar och hålla sig borta från dåliga gärningar. Eller tron på nästa liv, att det finns ett paradis och ett helvete, är det som får människan att göra goda gärningar och avhåller henne från att göra dåliga gärningar. Till skillnad från någon som förnekar nästa liv, de gör vad som helst. De har inga tyglar i detta liv, utan de gör vad som helst. Men människor som vet att nej, Allah kommer att ställa mig till svars för det jag gör, det jag säger och det jag inte gör, om jag missar någonting jag borde göra och så vidare. Det här gör att människan strävar för att uppnå högre nivåer i paradiset och hålla sig borta från att gå in i elden. Vad är då belöningen för de som har dessa egenskaper? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah säger, dessa har fått vägledning av sin Herre och det är de som är framgångsrika. Det är de som har dessa egenskaper. De är på en vägledning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vilken, han säger, vilken vägledning är bättre än denna vägledning som nämndes i dessa verser? Att ha den korrekta aqidan och att göra de goda gärningarna. Och han säger, det här är den sanna vägledningen och de som avviker från detta är de som har gått vilse. Ulaika humul muflihun. Det är dessa som kommer att få framgång. Och de lärda säger att al-fawz och al-falah är att uppnå det man strävar efter och att skonas från det man flyr ifrån. Så vad är belöningen för dem som har dessa egenskaper? Jo, de kommer att uppnå det de söker, paradiset. Och de kommer att skyddas från det de flyr ifrån, vilket är Allahs helvete och Allahs vrede. Och det finns ingen väg till framgång förutom denna väg. In alla som inte har dessa egenskaper kommer inte få framgång. Det är underförstått av dessa verser. Att de som inte tror på det fördolda, ber som man ska be, betalar allmosan, tror på nästa liv och så vidare, dessa människor kommer inte att få framgång. Och man förstår också av dessa verser att sann iman är tro och gärningar. För Allah subhanahu wa ta'ala nämner i dessa verser al-iman, eller hur? Alladhina yu'minuna bil-ghayb, de tror på det fördolda. Och iman är inte bara som vissa människor säger att tro. Vissa säger jag är mu'min, jag har tro i hjärtat. Iman är också att göra goda gärningar. Och därför säger ulama och salaf och saleh, de stora imamerna, att iman är tro, tal och handling. Yani det tasdiq, tro med hjärtat, uttala sin tro och att agera ut med sin tro. Allah nämnde inte bara här egenskaper av tro. De tror på det fördolda och nästa liv. Nej. De ber och hjälper andra. De betalar zakat. Så iman är också att göra goda gärningar. Så här nämndes i alla fall fem eller väldigt viktiga egenskaper då. Och den som har dessa egenskaper är inshallah från el muttaqin och på vägledning och kommer att få falah i nästa liv och i detta liv. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från dessa människor. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka och talar om de icke-troende och hycklarna. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.